Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
God morgon Ann, hej på line, är du där?
Jag är här, god morgon själv. Allt väl där i Sveriges baksida, om man brukar säga.
Ja, det är underbart för att nu har ju värmen kommit faktiskt. Och vi anar att det blir inte bara en vår utan också en sommar. Så att, det är väl ganska sådär att man ändå håller sig på hyfsat humör.
Ja, sommaren viftar runt hörnet.
Ja, hur mår du?
Ja, men det är vår i luften även på Österlen. Jag irriterar mig faktiskt för en liten irritation kan jag få förirritera mig på. Att mina fönster är så jävla skitiga.
Ja, det är det att man ser det.
Ja, men det är ju det som är problemet.
Ja, det är det. Så att man tänker sig att solen skulle kunna gå en annan bana. Så att den inte kom precis på fönstren på det sättet, tänker jag, i förhållande till hur huset ligger och liknande.
Ja, men det är liksom någon slags byggarbetsplats här i faggorna också. Jag tror att de river upp väldigt mycket damm. Och sen så är det mycket sådana stora jordbruksmaskiner, traktorer och annat som kör förbi utanför mitt fönster. Så fastän jag putsar fönstren för 2 veckor.
Livet på landet.
Ja, så är livet på landet. Men det är, jag kan leva med den irritationen.
Ja, men vi går på de irritationer som ändå har sökt oss på ett sådant sätt att vi måste ventilera dem lite mer omständligt och utförligt för våra lyssnare. Vad har fått ditt blod i svall i veckan?
Alltså det är ärligt talat så är det ganska mycket. Så jag hade en bukett av irritationer att välja mellan. Men jag valde följande.
Du skriver också upp. Jag har en liten mapp
i min telefon där jag noga noterar alla irritationer. Ja, precis. Det är bra.
Ja. Berätta.
Jo, så här. Jag satt här en kväll och kände mig mycket uttråkad. Så jag övervägde olika alternativ för att få lite mer krydda i mitt liv. Men avfärdade då nästan alla eftersom de kunde medföra olika typer av problem också. Typ som att börja knarka, det kan bli tråkiga bieffekter. Kanske ha en affär, kan också bli jobbigt och så vidare. Så jag gjorde helt enkelt det som människor ofta gör. Vad sa du?
Jag sa gränsöverträdelser. Olika
gränsöverskridande lösningar på för att bryta tristessen. Men det jag gjorde var väl det som människor ofta gör när de är uttråkade. Jag beställde nämligen en resa. Och det var jag väldigt nöjd med, den här resan, för jag tyckte att jag fick den till ett ganska bra pris för mig och min man då. 7 dagar och resa och hotell och allt möjligt i ett spännande land till det facila pris av 8400. Då tyckte jag att det var väl ändå något av ett kap. Döm om min förvåning och stora irritation när jag sen nästa dag, alltså dagen efter jag har beställt, bokat och betalat, så får jag ett mail från samma reseföretag som jag har köpt den här resan genom, som erbjuder mig då rabatt på 800 kronor per person och resa, det vill säga 1600 kronor om jag bokar en resa nu. Alltså mindre än 12 timmar efter att jag bokat en resa. Det skapade mycket badwill hos mig, kan jag säga.
Ja. Så det är för att de har fått dina kontaktuppgifter och de ser att du är intresserad av resmål hit och dit, när och fjärran. Och du har också blivit kund hos dem. Och genom att du har blivit då kund så får du detta erbjudande. Men är det så det funkar? Eller varför fick du det först dagen efter?
Alltså jag har rest med detta reseföretag innan och då skickar de ju hela tiden för de vill att man ska resa. Men det är ju väldigt liksom dålig tajming av dem om jag precis har bokat och betalt en resa. Så skickar de dagen efter.
Jaha,
erbjudande.
Det är så, okej.
Ja, precis. Om du bokar din resa nu så får du så här mycket rabatt. Och då har jag ju redan bokat min resa och betalt. Och så då kände jag mig liksom plötsligt så kändes som att
nu
plötsligt kändes inte resan som ett fynd längre. Utan istället som att den var väldigt dyr. För att jag hade kunnat få den 1600 kronor billigare.
Ja.
Om jag bara hade väntat en dag.
Precis.
Det har jag irriterat mig på. Mycket.
Ja, det är väldigt rätt. Det är ju lite som när man har köpt en massa barnkläder eller vuxenkläder på Lindex eller någon annat liknande ställe och så får man dagen efter ett erbjudande om att handla och få 20% på allt du köper. Det är lite samma, det är samma irritation, eller hur?
Ja, det är det. Eller man har köpt en mycket trevlig och dyr klänning på någon internetshop. Det finns många att välja på nu för tiden. Och så får man hem den och den är verkligen väldigt trevlig och fin. Men ungefär samtidigt så loggar man då in igen på den här näthandeln och ser att nu kostar samma klänning 25% mindre. Det är trist.
Ja, men precis. Det var därför jag frågade. Det var därför jag undrade om det kunde vara så att när de fick dina uppgifter att du fick någon slags check i samband med det. För att jag vet att jag har varit inne på någon sajt som min dotter är väldigt intresserad av. Därför de har danskläder och sånt där. Och bara jag går in och klickar på att titta på någon viss produkt så får jag sen 5 dagar i rad därefter en massa slags erbjudande om bonuscheckar för i den händelse jag skulle vilja handla där. Och då har de ju registrerat min aktivitet och försöker liksom locka mig att så här, kom tillbaka, köp lite.
Ja, men det förstår jag, för att de vill ju locka dig då och handla. För du har ännu inte handlat något, men du har tittat på saker och du har kanske favoritmarkerat något och så vidare som man gör. Men jag hade ju redan bokat och betalat, så nu känns det bara som att de räcker mig fingret.
Ja, det förstår jag. Fy! Ja.
Men jag får svälja den irritationen och glädjas åt att jag ska få åka på semester. Vad har du irriterat dig på, Anna-Karin?
Ja, det är faktiskt en sak som sammanhänger med en rekommendation du gav mig. För att du, och det är naturligtvis inte på dig jag har irriterat mig. Utan, men du sa så här, har du lyssnat på programmet Filosofiska rummet? Och deras så kallade politiska specialprogram som de har nu. De försöker göra en slags politisk valkompass, säger de själv. Filosofiska rummet är ett program som går på radions P1 en gång i veckan. Och som är lite grann av våra konkurrenter, tänker jag. Jag brukar tänka så här, vi är som Filosofiska rummet, fast roliga och snabba istället. Alltså roliga, snabba och lite belästa, eller mycket belästa. Medan Filosofiska rummet är långsamt.
En mycket bra beskrivning, vi är Filosofiska rummet, fast kul.
Ja, men det som irriterar mig då med det här Filosofiska rummets specialutgåva, där de fördjupar sig i liberalism, konservatism och socialism, det är att de har i alla dessa tre program valt in idéhistorikern Sven-Erik Lidman som en specialröst som ska rama in de här tre stora ideologierna. Och detta irriterar mig därför att Sven-Erik Lidman är mycket meriterad och kunnig, men han är också väldigt tydlig med att han har en marxistisk grundposition i sin vetenskapliga gärning och också i sin skrivproduktion i övrigt. Det här är ju en man som har gett ut väldigt många böcker och varit inne på många områden i samhället och haft åsikter och så. Och där blir det någonstans en bristande balans, tycker jag då, när man gör honom till så att säga lärdomsrösten i fråga om de här tre ideologierna. När han har så att säga en position i grunden som är vinklad åt ett visst håll, vilket kommer att påverka hur han talar om konservatism och liberalism och socialism. Detta irriterar mig, därför att det är alltid så att det är den typen av position, politiska position eller markering, är sällan problematisk när det kommer till public service. Medan om man skulle ha en lika tydlig positionering i en annan riktning, då blir det problematiskt.
Ja, alltså jag håller med dig, och när jag rekommenderar dig att lyssna på det här som jag tror kallas ideologiska rummet eller politiska rummet, för det är som du säger, det är liksom sagt
politiska rummet, tror jag. Ja,
det är det nog, för det är ett syskonprogram till Filosofiska rummet. Det är en annan programledare som jag ärligt talat tycker inte sköter sitt uppdrag särskilt väl, därför att hon ställer inga kritiska frågor, hon ställer inga följdfrågor. Och när jag bad dig lyssna på det så var det för att jag var faktiskt också oerhört irriterad, för att inte säga direkt uppragd, över det var det första avsnittet som handlade om liberalism. Jag tyckte det var en total vantolkning av liberalism som de här två personerna, det var en filosof och en idéhistoriker, framförde då. Och jag kan inte säga att det har blivit bättre. Alltså programmet om konservatism är rena skämtet. Och när det gäller det programmet som handlar om socialism, så var det ju givetvis väldigt höviskt, för att socialismen har ju aldrig gjort något ont, tyckte de. Experterna. Nej. Ivrigt påhejade av den opartiska gurun Sven-Erik Lidman. Nej, det var fan bedrövligt alltså.
Ja, precis. Ja, i det programmet om liberalism så kommer jag också fram till att om man verkligen vill vara och rösta liberalt, i Sverige idag, då ska man välja Miljöpartiet eller Vänsterpartiet enligt de experter och
ja, enligt de experterna så är Vänsterpartiet det mest liberala partiet vi har. För det enda som definierar liberalism enligt dessa två så kallade experter, det var inställningen till migrationspolitik. Det är det enda som är en liberal fråga, tyckte de två. Ja. Det var mycket märkligt alltihopa. Så vi säger skärpning public service.
Ja, verkligen. Och, men för alla er som är intresserade av filosofiska, idéhistoriska, kulturella diskussioner, sök er till söndagsskolan. Här får ni ett öppet rum, eller hur? Med högt i tak.
Och jag skulle till och med vilja gå så långt så att jag utan skulle vilja be er som lyssnar att rekommendera oss. Därför att som det är nu så är ni ungefär 5000 som lyssnar på varje avsnitt. Och det tycker vi är fantastiskt och jätteroligt. Men vi tycker att vi borde vara minst 50000 som lyssnar. Så värva gärna en kompis eller 10 så att vi blir fler.
Ja, det hade varit underbart roligt faktiskt.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Men då lämnar vi våra irritationer över uteblivna reklamcheckar i rätt tid och snedvridna framställningar av ideologier i public service och rusar in i tät bebyggelse, skulle jag vilja säga.
Oj, har du gått in i väggen nu, Anna-Karin?
Ja. Vi har ju varit, för några veckor sedan så var vi ju ute på landet.
Ja.
I landsbygden och hoppade i hö och doftade på kor och grisar och allt möjligt. Men nu tänker vi ge oss i kast med staden.
Mm.
Staden. Livet i en stad. Och fördjupa oss i vad detta kan innebära och skänka för tankar. Vi har väl båda bott i städer relativt länge, eller stor del av våra liv. Vuxna liv i alla fall, eller hur?
Mm. Ja, det får man säga. Alltså, jag är ju född i Malmö och bodde i Malmö tills jag skulle börja skolan. Och sen återvände jag till Malmö så fort jag kunde, det vill säga när jag hade fyllt 18 och slutat gymnasiet och börjat jobba som vårdbiträde på Värnhus sjukhus i Malmö. Sen har jag bott periodvis mycket i Stockholm. Och sen så bodde jag också ett tag när jag arbetade som au pair i Manchester. Det är ju en ganska stor stad, får man säga.
Oj, ja, men du har mycket god stadserfarenhet för att ge dig i kast med detta tema. Min huvudsakliga stadserfarenhet som boende måste jag ju säga är den stora staden Göteborg, som jag fortfarande bor utanför då. Ja, och naturligtvis Lund, som ju är den lilla storstaden, som man brukar säga.
Ja, precis. Jag nämnde inte ens Lund. Men Lund är ju den stad jag har bott flest år i, faktiskt. Men jag tycker Lund kan knappt räknas som en stad.
Nej, men det är väl där kanske vi kan ta någon slags startpunkt i det här med att tänka på småstaden, storstaden och också var i landet staden, om vi nu håller oss till Sverige, är belägen. Därför att allt det vi talade om i avsnittet landsbygd, nämligen detta med litenheten eller känslan av att man är begränsad i sina val och så vidare, och i fråga om vilka man har att umgås med, vilka man kan spegla sig i och så. Där skulle jag säga att det är väldigt liten skillnad mellan landsbygdsidentiteten och småstadsidentiteten där. Därför att de relaterar i båda fallen till den här lite, i vissa stycken mindervärdeskomplex kanske i förhållande till storstaden som man känner sig främmande inför, eller som representerar på alla sätt då kontrasten till det som finns i byn eller i samhället eller på landet. Håller du med om det?
Ja, jag skulle nästan vilja säga att de mindervärdeskomplex som du nämner tror jag faktiskt är starkare hos småstadsmänniskor i relation till storstaden än vad det är hos människor på landsbygden. Därför att jag upplever nog att människor som bor på den riktiga landsbygden kan också känna en viss stolthet i det. Att det är här jag hör hemma. Medan människor som bor i små städer, de är väldigt upptagna av att längta därifrån. Jag menar, vi nämnde den här filmen Fucking Åmål förra gången när vi pratade om landsbygd. Och kom ihåg att du sa, jag såg filmen och fattade ingenting, de bodde ju i stan. Men om man bor i den den storlek på stad som Åmål är, då är man ju inte landsbygd, så man kan liksom inte glädjas åt närheten till naturen och känna liksom en samhörighet med bygden och så, utan man bor i någonting som egentligen inte finns. Man vill vara någonting annat. Man vill vara en stad helt enkelt, men man når inte riktigt dit. Och småstaden präglas ju också av det som kan vara lite besvärligt och negativt med att bo i en by. Det vill säga att alla vet vem alla är på något vis. För att när man går i högstadiet så är en mindre stad, då känner man till alla andra högstadieelever och så vidare. Så det här liksom, den sociala kontrollen, skvallrandet, inskränktheten finns ju i mycket hög utsträckning i de små städerna. Klaustrofobin.
Mm.
Ja, absolut.
Jo, det är mycket sant i det. Nej, men det och jag var för en tid sedan och besökte en utställning på Göteborgs stadsmuseum där det finns en del av deras permanenta utställningar som handlar om emigrationen och när, alltså eftersom de allra flesta reste ifrån Göteborg. Mm. Och då när man beskriver resvägen för alla de som är emigrerade, då kommer de ju från från små byar eller från den riktiga landsbygden in till Göteborg, som även om det då var en liten stad, var det ju en myllrande stad i deras ögon och förståelse och upplevelse. Och därifrån tar de sig via båt till Hull i England och därifrån ska de resa med tåg till Liverpool och därifrån tar man då båten över till New York. Och det för mig var det en sån, jag på sätt och vis visste jag ju precis detta innan, men att ändå se det framför sig och ha med någon slags historisk förståelse av vilka liv och vilka världar de här människorna kom ifrån och tänka sig att du tar dig från storstad till storstad, språket blir främmande, du tappar det, du kan inte kommunicera på det sätt som du är van, och så då resa in i nya portar, genom nya portar till ett nytt myller. Det går knappt att föreställa sig idag vilket mod det måste ha krävts av de här människorna för att ändå göra det och utsätta sig för den sortens prövning av ständig nyhet. Hänger du med? Jag tänker i omställning.
Ja, absolut. Alltså, det är väldigt många omställningar. Jag sitter och tittar ut på huset mitt emot mitt och i det huset mitt emot mitt så bor det faktiskt flera ukrainare som jag har kommit ganska nyligen till den här pyttelilla byn. Jag tror inte att Borby räknas som stad utan det har bor väl 800-900 personer, men två av de här som har kommit hit, ett par, de har tidigare bott i stora städer som Donbass och Kiev och så. Och för dem, de tycker det är väldigt liksom pittoreskt och mysigt här. De får en ganska intressant bild av Sverige när liksom de kommer till Borby som ligger mitt på Österlen. Men den andra kvinnan som bor i huset som heter Olga, hon kommer från en mycket, mycket liten by i Ukraina. Och hon har aldrig tidigare varit utanför Ukraina. Och talar mycket bristfällig engelska. Så för henne är detta, allting är nytt verkligen. Så för henne är Bobby ganska modernt faktiskt. Och det är ju intressant det här liksom att man alltid, alltså man tolkar och förstår saker utifrån den tidigare erfarenhet man har naturligtvis. Men det du beskriver om den resan som de svenskar gjorde som lämnade via Göteborg då för att starta ett nytt liv i ett okänt land. Det var ju så många förändringar på en gång och liksom, nu tog ju resan tid precis. På den tiden. Men det är en hisnande tanke, precis som jag satt och pratade med Tamila och André som de heter igår. Och liksom deras resa via liksom Kroatien och sen Polen och beslutet att försöka ta sig ända till Sverige och de märkliga liksom, omständigheter eller en märklig slump som gjorde att de hamnade just i Borby. Att det känns väldigt främmande för mig som är ganska fast rotad och som gärna vill planera saker på något vis. Men ibland blir livet på ett helt annat sätt.
Men det vi har rört vid här i olika försök att rama in vilken sorts, vad som definierar eller vad en stad är kontra den lilla staden och så vidare. Någonstans här ligger ju också att det jag tänker också med staden, det är ju att om man kontrasterar den mot landsbygden så har vi så att säga natur kontra kultur och att det finns en tanke om att civilisation betingar staden i högre grad än det som finns i det rurala eller i landsbygden utanför den. På samma gång som det finns de här konnotationerna, så finns ju också idén eller bilden av att staden kan stå för förfall eller för dekadens eller förtappelse. Och det tycker jag är så intressant att den bilden ofta finns i, om man tittar i litterära skildringar eller i berättelser överhuvudtaget om staden, att det ligger alltid på gränsen där mellan kulturen, förfiningen och förfallet.
Mm. Ja, så det finns en laddning där mellan civilisationen och det liksom högkulturella, om man ska uttrycka det, och just det dekadenta. Att staden innebär eller innehåller så många frestelser som kan leda människan på fel väg. Mm. Samtidigt som ju staden också betraktas som en plats med många fler möjligheter. För om jag får återvända till den här fucking Åmål filmen igen, så
ja,
den liksom längtan bort som de här tonårstjejerna ger uttryck för, det är ju en klassisk längtan bort från det lilla till det stora, därför att man tänker sig att i det stora, i staden, så kan, där finns alla möjligheter, där kan du bli vad som helst, du kan vara vem som helst och alla möjligheter finns till att utvecklas och bli rik och berömd och lycklig och träffa kärleken och allt vad man nu vill göra, så man tycker att man i sin begränsade småstadsmiljö inte kan uppnå.
Nej, precis. Nej, men det tänker jag är precis det som den här sedelärande berättelserna ofta innefattar. Att man får lov, så att säga, drömmen om detta. Drömmen om att man ska träffa lyckan eller att man ska möta rikedom eller berömmelse eller se nya saker och så vidare. Det ligger i alla de här resorna från landet till staden. Men i de inkapslas också då ofta att den unga mannen, eller väldigt ofta den unga kvinnan, blir, när hon kommer in till landet, till staden, så går drömmarna i kras, och inte bara det, utan hon blir lurad på ett eller annat sätt och kanske också då utnyttjad eller hamnar får sin heder eller från sin kropp utnyttjad på ett sådant sätt att man ska dra sig för att antingen drömma så stora drömmar eller tro att dessa möjligheter bor inom stadens murar, så att säga.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Jag tänker liksom på hela urbaniseringsprocessen, alltså när industrialismen kom, så påskyndades urbaniseringen också, för att då flyttade ju människor in från landsbygden till städerna. Och i samband med det, det var inte så att allt var frid och fröjd ute på landsbygden när människor levde liksom som statar och torpar och mer eller mindre livägna i vissa fall. Men när de flyttade till staden, så flyttade de också ofta till väldigt liksom undermåliga villkor. Och jag tänker inte minst på alltså John Stuart Mill, som man förknippar då med utilitarismen och liberalism och så vidare. Hans engagemang väcktes ju där i mötet med de fattiga familjer som trängdes i mycket små hem, där framförallt kvinnorna och barnen får väldigt illa. Och det sägs att det var det som var upphovet till hans intresse för att försöka formulera en ny filosofi, alltså en filosofi som också skulle kunna leda till social rättvisa. Så där är ju staden liksom det här stora, svarta, skitiga, pulserande på något vis, som drar ner människan också. För i den här misären så fanns det också mycket missbruk av alkohol som männen hamnade i och så vidare. Så det är ju en annan bild av staden, där staden inte är den här skimrande möjligheten. Samtidigt som det säkert var så att när de här familjerna fattade beslutet att lämna landsbygden när de inte kunde försörja sig längre, för att ge sig in till London eller någon annan stor stad, så fanns det förhoppningar om ett bättre liv som kom på skam ganska så snabbt, får man väl säga.
Ja, precis. Och att de här kontrasterna emellan den som har pengar eller den som inte har pengar, den som äger medel eller den som är under slavliknande förhållande hos någon, långt innan fackrörelser och liknande då började rätta upp de här eller kräva rimliga villkor för arbete och liknande. De skillnaderna var så enormt stora. Och sen så har vi ju rört oss mot att det finns någon slags rimlig fördelning i detta, och att boendevillkoren ser bättre ut, bostadsstandarden förhöjdes och moderniserades och så vidare. Men jag tänker att det intressanta i detta är ju att vi har de extrema förhållanden vi tar utgångspunkt här i när vi beskriver staden. Vi på ett märkligt sätt så har vi ju närmat oss dem igen. Mm. När vi inom ramen för samma städer i Sverige idag kan se såna enorma skillnader i livsvillkor eller också i värderingar i fråga om hur man ser på samhället eller hur man ser på sin nästa eller hur man förhåller sig till samhället. Och jag tänker att det vi alldeles nyss har varit igenom här med kravaller i, vad var det, 5 svenska städer.
Mm. Under påsken.
Där, unga män, ja precis, där unga män under fasansfulla timmar tog över delar av de här städerna, Malmö, Landskrona, Örebro, Linköping, Norrköping, mm, och sätter då vanliga regler, lagar ur spel. Det är ju det vi ser där är ju också att det finns krafter i en stad, i samhället, men specifikt i de här städerna som lever på helt andra, jag vill inte använda ordet värdegrund för det är så löjeväckande, men som har helt andra värdesystem och normsystem. Och där skillnader inom samma stad är enorma.
Ja, men det är det verkligen. Så det finns ju samhällen i samhällen. Jag brukar tala om olika etiska universa. Och det ser vi ju tydligt exempel på just med de här postkravallerna. Och det handlar väl i grunden, tror jag, om huruvida man känner sig tillhörig och delaktig i det stora sammanhanget eller inte, eller om man mest relaterar till sitt eget lilla sammanhang, det vill säga sina kvarter eller sin del av staden. Och jag tänkte nu under, jag har ganska nyligen flyttat från Malmö, och när jag nu i den sista, jag har bott i Malmö många gånger, och i den sista vändan här nu så bodde jag ganska nära Värnhemstorget och promenerade ofta ner mot Sorgenfri med hunden, för att jag bodde på Sorgenfri de första åren av mitt liv och tycker det är väldigt trevligt Sorgenfri. Men Sorgenfri var ju för, ja, på 20-30-talen så var de så kallade barnrikehusen där. Alltså det var rätt så usla bostäder som man byggde för familjer med väldigt många barn. Och det var då fattiga familjer. Det var väldigt mycket armod och elände där. Och det var liksom i olika former av kriminalitet och så vidare. Och om det har Marie Andersson skrivit väldigt fina böcker, tycker jag, som jag har läst många gånger, måste jag säga. Första gången när jag var kanske 10 år gammal, och det gjorde starkt intryck på mig. Idag så är Sorgenfri och det som var barnrikehus har ju då med ett fint begrepp gentrifierats. Därför nu är det ett ganska trevligt område att bo i. Där bor mycket människor som jag skulle beteckna som hipsters. Alltså det är kvarter med många vegankaféer och liksom, du vet, liksom, man kan köpa en vegansk frukost för 300 spänn eller något. Så det är inga fattiglappar som går där.
Vad gott!
Men ibland så promenerade jag ända ut till Rosengård. Från Värnhemstorget där jag bodde så tog det kanske 40 minuter att gå ut till Rosengård. Alltså Malmö är ju en ganska kompakt stad på det sättet. Och Rosengård påminner ju idag om det som barnrikehusen var då, det vill säga det är människor som bor trångbott. Det är ganska liksom, det är sämre kvalitet på bostäderna. Ofta får man väl säga för att människor som bor där själva missköter sina bostäder och så vidare. Men ingen vet riktigt hur många som bor på Rosengård. Och så är det ju i många utanförskapsområden i Sverige, att man vet inte riktigt hur många som faktiskt bor i de här lägenheterna. Ungefär så var det i barnrikehusen också. Men det som Marie Andersson skildrar väldigt bra i sina böcker, det är också just den här liksom driften hos människorna som bor i de här husen att försöka lura systemet på olika sätt och försöka stjäla ett kålhuvud från storbonden ute i Katrinelund och så vidare när de kunde. Och det handlar ju om det här liksom, att de upplevde inte riktigt att de var en del av samhället.
Precis.
Den sortens analys kan man väl göra kring de här upploppen också. Och då måste jag genast tillägga att detta är ju givetvis inte någon ursäkt för att bete sig på det sättet. Men jag tror att det hänger ihop med det. Faktiskt.
Det hänger ihop också med i vad mån politiken har förmått att motverka de här parallellsamhällena att växa fram. Och det finns ju rätt så god forskning på området i fråga om hur tilliten ser ut i samhället eller till staden eller till systemen i den staden där man bor. Där vi kan se att i områden som är välmående, så att säga, så är det väldigt stor tilltro, tillit till system och till samhälle och så vidare, och man känner sig trygg och så vidare, medan i just den typen av områden som du beskrev eller som vi också har här i Göteborg flera stycken av, där är det låg tillit, låg tilltro. Det betyder att där är det då närmare till hands att man gör den typen av handlingar där man söker vägar att utnyttja systemet eller gira kring något regelverk som gör att man kanske tillskansar sig mer. Och det är ju... Det kommer ju sig också av att alltså det ena ger det andra. Det har ju inte att göra med att det är olika typer av människor eller någonting sånt där, utan att man känner sig isolerad eller från, vad ska man säga, frånkopplad samhället, och att man inte blir sedd eller brydd eller omhändertagen på det sätt som man önskar eller förväntar sig.
Ja, för det märkliga är liksom att den här känslan då som du beskriver, och som jag tror är en ganska korrekt beskrivning av hur man upplever det om man bor i den sortens område och så vidare. Att man inte känner sig delaktig, inte känner sig frånkopplad. Det märkliga är liksom att det föder ju liksom inget behov av att försöka vara delaktig då. Det gör det ju naturligtvis hos en del, för att det är ju också, måste vi säga, en hel del människor som är uppväxta i Rosengård eller Rinkeby eller vad det nu kan vara, som faktiskt tar sig därifrån genom att studera och arbeta och så. Så att det är ju ändå... antar jag i alla fall, en minoritet av de som bor där som kastar sten på polisen, vilket är jävligt.
Ja, det är det ju, definitivt.
Yeah. Yeah. Så att, yeah. Men det märkliga är ju liksom att det här tycks ju föra någon form av det som Nietzsche kallar resentiment, alltså någon slags bitterhet och ilska i relation till det majoritetssamhälle som man inte tycker att man blir insläppt i. För jag tycker ändå att om man jämför med, jag är ju uppväxt i en småstadsmiljö, får man väl säga. Största delen av min barndom och tonår tillbringade jag i en liten ort som heter Svedala, som ligger 2 mil från Malmö. Och liksom, där bor väl kanske 25 000 personer eller någonting. Och det var verkligen så liksom, att när man gick i högstadiet så visste man precis vem Sissi hade hånglat med på lassedisket på fredagen. Och det skvallrades och liksom, alla var liksom... Ja, det spelades fotboll och om man läste många böcker så var man konstig och så vidare. Så att jag ägnade väldigt mycket tid åt att längta ifrån Svedala. Därför jag ville bli del av det här andra som jag föreställde mig fanns. Då var ju Malmö mina drömmarstad, så att säga. Jag hade inte liksom större vyer än så. Men jag längtade till den stora staden Malmö där jag tänkte mig att jag skulle kunna liksom få blomma ut och vara den som jag egentligen var. Och att där skulle människor se vem jag var och så. Jag kände ju liksom ingen bitterhet eller hat i relation till det som jag tyckte att jag inte fick. Utan snarare så ville jag ju försöka bli en del av det. Och det är det som är så oerhört märkligt med den här liksom reaktionen, som vi inte bara ser i Sverige. Men för några år sedan så var det ju väldigt mycket kravaller i förorter till Paris till exempel. Och då skrev ju bland annat Zizek om det. Och det var ju också det här att detta är de maktlösas rop på hjälp. Alltså man ideologiserade det på ett sätt som jag inte tror är rimligt. För jag är inte säker på att de här människorna som kastar sten på polisen har någon övertygelse om någonting mer än att de vill bråka och kanske också till och med tycker att det är ganska kul.
Nej, men det är ju ungefär så som rikspolischefen också beskrev det som inträffade, att det här handlar inte om att de egentligen protesterar mot något särskilt, utan de vill inte ha polisen i de här områdena.
Nej, de
därför
att
det stör den egna rätts. Och igen får vi understryka det så att ingen missförstår detta. Vi förstår att det är en mycket, mycket liten grupp av de som bor inom de här områdena. Men de har kopplat greppet om området och så att säga dominerade vid sådana här skeenden. De allra flesta som bor där önskar lugn och ro och ordning och att vara en del av samhället så som alla vi andra är. Så att det blir ju en sån skev bild av det också. Men jag håller med dig i det du säger om att inte är det väl den första känslan man får att man blir bitter på samhället eller något liknande, utan det är ju en önskan om att höra till ändå som är drivkraften för att göra saker eller för att förändra sin livssituation. Jag menar, där jag kommer ifrån, som jag berättade mycket om i det här landsbygdsavsnittet, som verkligen, verkligen är på landet, där kunde det hända när någon granne ringde för att ha sig, om man nu behövde ha kontakt med brandkår eller ambulans eller sjukpersonal eller något liknande, att man faktiskt sa så här: var bor du? Och så säger man adressen, varpå då myndighetspersonen eller den som ska bistå dig svarar, så långt ut sträcker sig inte min karta över Helsingborgs kommun. Så att vi bodde liksom i en liten del av kommunen som inte fanns med på kommunens förteckning över kommunen.
Anna, kan du säga att du överhuvudtaget existerar?
Ja. Men så jag bara menar att det är exakt samma känslotillstånd, ja, eller alltså utanförskap, om jag nu ska använda det ordet som jag egentligen ogillar, kan ju finnas på beroende på olika platser i landet. Men Lärneby, som skrev den här boken om familjen i Göteborg, som är ett exempel, ja, just det, på just det Johanna vi talade om tidigare när ja, exakt. Och det hon ger systematiska exempel på där är ju hur samhällets företrädare, alltså till exempel störningsjouren, som ska åka ut om det blir tillbud eller någon stör eller någon gör någonting i hyresbostäderna som de inte ska göra. De struntar, då efterhand så struntar de att åka ut till de här områdena, till de här bostadskvarteren där familjen har etablerat sitt rättssystem. Därför att de vågar inte. Eller därför att de har lämnat liksom walkover till dem. Och då menar jag att då sviker ju samhället också de människor som försöker att upprätthålla de vanliga reglerna i staden, i samhället där de bor.
Ja, men absolut. Så är det naturligtvis.
Midjan så smal, så royal.
Jag tänker att nu har vi pratat en del om stadens baksidor så att säga, med liksom utanförskapsområde, ja, och våld och osäkerhet och så vidare. Och allt det finns ju i en stad, men jag tänker att det finns ju saker som lockar med staden också, som inte bara leder rakt i fördärvet, utan det finns ju något liksom glittrande, något liksom glamoröst, något spännande med staden. Först, jag skulle vilja fråga dig, om anser du att det egentligen finns någon finns det storstäder i Sverige överhuvudtaget?
Jag brukar tänka, jag är ju ganska mycket i Stockholm, men jag brukar alltid tänka när jag är där att dess geografi, alltså stadsbilden av detta att vattnet är inne i staden, överallt omkring en, gör att jag inte upplever mig vara i en storstad. För det är så luftigt där i det som är själva kärnan av vår huvudstad. Så att jämför man till exempel med att vara i Köpenhamn, där man har den här, alltså där det trånga, eller det att det är mycket bebyggelse, det är kompakt, folket pulserar och att det är liksom en rytm som man möter i de europeiska storstäderna, den har jag inte känt många gånger när jag är i Stockholm. Utan ja, där finns en luftighet som inte får mig att associera till riktig storstad i den bemärkelsen. Men det är ju ett gott betyg till Stockholm, tycker jag. Egentligen att den är så otroligt vacker.
Ja, alltså jag har någon slags hatkärlek till Stockholm, men så är det nog om man är Skåne. Ja. Man kan aldrig liksom 100% omfamna Stockholm, för att Stockholm är någonstans alltid, alltså är man uppväxt i Skåne och särskilt om man är på landsbygden, så är ju Stockholm en bild av makten och överheten. En makt och en överhet som aldrig lyssnar på oss här nere. Så att min relation till Stockholm är ganska komplicerad. Jag tänker på min dotter, hon, när vi för något år sedan så flyttade vi från Lund till Malmö, och hon är ju uppväxt i Lund och har gått i skola där och sådär. Och hon var ju starkt motståndare till att flytta till Malmö. Hon gillade inte Malmö alls. Det gör man sällan om man bor i Lund. Men så bodde vi i Lund i någon vecka, och så, eller i Malmö någon vecka, och så av någon anledning så körde jag henne till skolan i Lund en morgon, för jag skulle till Lund ändå. Hon gick kvar i gymnasiet i Lund. Och så när vi körde in i Lund så vände hon sig mot mig och så sa hon så här: mamma, har du tänkt på att Lund är ju ingen riktig stad? Det är ju inte som Malmö. Tänkte att hon bytte liksom, hon skiftade lojaliteter väldigt snabbt där. Sen tog hon studenten och sen i höstas så flyttade hon till Göteborg. Och när jag var och besökte henne första gången i Göteborg i höstas, så kom hon och mötte mig på centralstationen, så sa hon så: mamma, det måste kännas roligt för dig att komma till en riktig stad, du som bor i Malmö. Så liksom, bytt perspektiv, att nu var inte Malmö hela en stad, men Göteborg, det är en stad. Men i höst flyttar hon till London, så
men det är väl precis som det ska.
Göteborg ganska snabbt då, tror jag.
Ja, nej, men det där är väl precis så som det ska vara när man är i din dotters ålder och när man erövrar nya regioner, nya städer, nya sätt att existera på. Då ska man ju känna precis så att det här har jag inte varit med om innan. Det här var något nytt, det här var något större. Här fanns större möjligheter, andra kontakter att knyta och så. Så det är en ganska vacker bild, även om du och jag som är lite mer till åren komna kan konstatera att ingen av dessa städer är ju egentligen städer då.
Nej, men det är också fint att hon omfamnar de möjligheter som staden ger istället för att känna liksom, att yeah. Här kommer jag från Österlen från början, hur ska jag hitta här, utan hon, liksom, hon omfamnar det och hon tar för sig det. Och det är väl en klassisk bild av den unge mannen eller unga kvinnan som kommer till storstaden och som verkligen tar för sig av den och njuter av detta. Och förvisso går på några nitar, så annars blir det ingen bra historia av det.
Nej, men precis. Men det är ju det här med att staden har möjlighet till frigörelse eller till att man så att säga går igenom någon slags metamorfos och kan bli något annat än det man var innan. Men det som jag tänker är en intressant kontrast i detta, det är ju att alltså i berättelsen om staden så finns ju också, precis som vi tangerade innan, det här med dekadensen eller att man nästan blir lite också av allt det som finns i staden, så blir man småningom blasé på det. Man tappar liksom sugen, det finns inte. Alltså jag tänker att Hjalmar Söderbergs romaner är ju väldigt mycket, rör sig ju kring detta, kring dekadensen eller kring att man blir lite, man är liksom lite allmänt blasé på det. I kontrast till detta tänker jag på alltså vår tids, eller de senaste decenniernas motsvarande berättelser om unga människor och staden. Då har vi ju den här liksom rappheten istället, och att det är i staden, det är där livet skyder och det är där skämten haglar och det är där allting sker på något. På ett annat vis, så att säga. Det finns ju inte den här sorgkanten som 10-talets litteratur hade på det sättet.
Nej, alltså du tänker typ tv, så jag tänker på tv-serier som Sex and the City och Friends och Seinfeld och så vidare. Där staden är den platsen där de som är liksom unga och smarta och roliga finns på något vis.
Ja, precis. Ja. Jo, och det är liksom omöjligt att tänka sig att detta skulle kunna utspela sig någon annanstans än i en riktigt stor stad. För det är själva förutsättningen för spelplatsen, och det är också förutsättningen för dem förhållandevis. Och där finns kanske en beröringspunkt till det jag just sa tidigare då, att där de har oerhört triviala problem egentligen. Alltså det är inte några riktiga bryderier, det är inte några riktiga livskriser de går igenom, utan det är ganska små bekymmer av kärlekskaraktär, eller jag menar, tar vi Seinfeld så är ju hela det är ju en satir över unga människor boende i en storstad egentligen. Och de pyttiga saker som till exempel att det är väldigt jobbigt att beställa soppa av en viss person och sådär, som har någon särskild
soppa. Ja, det är ett av de bättre avsnitten faktiskt, måste jag säga.
Det är ju inte ett verkligt problem, det är ju inte ett verkligt problem egentligen liksom.
Nej, det är det inte, utan det är liksom det är det smarta som egentligen är drivkraften. Men jag tänker att det som de här tv-serierna, nu har vi ju lite daterade exempel. Det finns ju ett antal motsvarande tv-serier nu som också då kretsar kring unga människor i stora städer, men många av dem som är huvudpersoner i de här serierna, de har ju ändå flyttat in någon annanstans ifrån, och då är ju det som är liksom lockelsen med staden, det att där kan du börja om från noll. Därför kommer du till en stor stad från ett mindre sammanhang, så kan du släppa hela din historia. Så du kan skapa en helt ny berättelse om dig själv. Det kanske är svårare idag när vi har så mycket sociala medier, så vi har eventuellt lämnat spår efter oss på olika sätt. Men jag tror att det är väl en väldigt stark lockelse för unga människor som drömmer om att flytta till... Ja, bor man i Småland vill man väl flytta till Stockholm, och bor man här i Skåne så vill man flytta till Köpenhamn och så vidare. Alltså de här städerna man tänker att där kan jag bli precis vem jag vill och träffa spännande människor. Och det är ju en drivkraft om något. Samtidigt som staden ju också är en plats som ofta förknippas med väldigt mycket ensamhet faktiskt. Jag tänker på Michel Houellebecqs böcker som ofta utspelar sig i Paris eller någon liksom Paris-förort, och det är i princip alltid någon rätt så misogyn medelålders man som har tappat tron på kvinnorna och livet och kärleken och sig själv i den ordningen ungefär. Och han är i allmänhet alltid väldigt, väldigt ensam. Så att staden är ju också en plats för ensamhet trots att det är så många människor. Och fullt så ensam kanske man inte blir på landsbygden. Även om det blir färre människor på landet så ser man ju varandra på ett sätt som man inte riktigt alltid gör i stan. Man kan ju vara anonym i staden och den anonymiteten kan ju både vara lockande och skrämmande och kan vara skön ibland, men ibland också väldigt svår att uthärda, tänker jag mig.
Ja, men det finns ju en film som gjordes för några år sedan som handlar om just det här med Sverige och ensamheten i Sverige, där man väldigt mycket skildrade just ensamheten i staden. Och jag håller med dig om det, att det är nog så att ensamhet finns på landsbygden också, men den framställs då aldrig riktigt som ett misslyckande eller som en tragedi på samma vis som den ensamma i staden framställs. För att vi har väl alla drabbats av den här bilden av att någon, en nyhet berättar att man har funnit någon i en lägenhet som har legat död nära nog åratal utan att någon har sökt efter denna personen, eller man har haft någon autogiro på betalningar och liknande, så det har bara kunnat liksom klinga av utan att någon saknat vederbörande. Och den bilden av att du bor i en trappuppgång med människor nära dig som passerar bara meter ifrån din dörr utan att veta någonting om den som är där inne. Den är ju svårslagen i sorglighet, så att säga. Eftersom du hade ju människorna där, men ändå nådde de inte varandra.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Jag tänker också att berättelserna om ensamheten på landsbygden ofta har... Alltså de har ju ofta mer än en slags charm kring sig. Det är de här kufiga gubbarna som vi talade om i avsnittet om landsbygd också. Men där det är någon som går och talar med sin katt eller något liknande. Där det framstår, alltså jag tänker på Pettson och Findus här i min barnbokslitteraturreferensram. Där det framstår som liksom självvalt på ett annat sätt. Och snarare ett uttryck för självständighet och för att man klarar av och reder sig själv och inte för en mänsklig tragedi då på samma sätt.
Nej, men det är sant. Jag läste ganska nyligen Malin Lindriots bok som heter Nuckans hjärtespalt.
Ja, just det.
Och i Nuckans hjärtespalt så har den här Nuckan, som hennes förra bok tror jag bara hette Nuckan, och det är då liksom huvudkaraktären är en kvinna som lever ensam. Hon har inte träffat den stora kärleken och så problematiserar den kärleken på olika sätt och så vidare. Men i Nuckans hjärtespalt har då Nuckan flyttat ut från staden och bor i ett hus i början av skogen. Och då resonerar Nuckan kring just det här, liksom att ensamheten blir på något vis mindre påträngande när man bor så ensamt som hon gör nu. Därför nu är hon ändå mitt i ett sammanhang med liksom skogen och naturen och sina katter. Och hon behöver inte påminnas om andras gemenskap hela tiden. Och kanske är det det som gör ensamheten svårare att uthärda i en stad, när man ser de här liksom kompisgängen som är på väg någonstans, eller paret som går hand i hand, eller den lilla familjen och så vidare. Att det blir en så stark kontrast till den ensamhet man upplever själv. Medan om man bor i ett litet hus i en skog någonstans, så kan man ägna ganska mycket tid åt att se på hur ens lök växer i trädgården och utvecklas, och man kan prata med sin katt och man kan följa årstidens växlingar och så vidare på ett annat sätt än vad man gör i staden. Och då blir det som växer runt omkring en också ett sällskap på ett sätt som det inte riktigt blir i en stad.
Nej, precis. Men jag tänkte på en aspekt av detta också, där jag menar att någonting har skett i fråga om hur, alltså vem som har problemformuleringsprivilegiet. Det är ju en sån här underbar ett begrepp som är väldigt, ett väldigt långt ord, men där man alla ändå förstår vad man menar. Alltså vem får lov att definiera vilka som är de angelägna brännande problemen just nu. Och där vi kan se ett skifte i hur utgångspunkten länge har varit då de boende i staden. Och de som har så att säga varit förståsigpåare då, för både vad gäller livet i staden och livet på landsbygden. Men där rösterna ifrån landsbygden, de som bor i glesbygd och så vidare, inte har blivit lyssnade på, utan de har bara blivit utdefinierade. Och där jag tror att vi kan se framför oss hur man nu, för det är ju faktiskt så att det fortfarande bor fler människor på landet än vad det bor i våra svenska städer. Och där vi blir så att säga politikens sätt att strunta i människor som bor utanför staden kommer att, alltså det har ju redan straffat sig ganska hårt genom att vi har sett ett ökat stöd för det som man tidigare kallade missnöjespartier. Nu kanske det är fel att kalla Sverigedemokraterna ett missnöjesparti, men det var ju så det så att säga startade i hög grad. Och där de andra partierna har varit tvingade genom bara de faktiska opinions- och väljarsiffror som har uppenbarat sig att de måste på något bättre sätt adressera och acceptera att de verkligheter och de problem som man upplever i andra delar av landet har äger en realitet och bör också få någon slags lösning.
Jo, men alltså, det är ju helt uppenbart att samtliga politiska partier har väl förstått just detta inför det här valet. För jag upplever nu, jag förutspår att valrörelsen kommer att handla ganska mycket om landsbygden faktiskt. Och det ser vi ju redan
hur
samtliga partier har liksom, med hjälp av olika politiska förslag så adresserat just människor på landsbygden. Så det finns en annan medvetenhet och en insikt, en drabbande insikt även hos ett parti som Centerpartiet, att det gäller liksom inte bara att vinna innerstadsväljarna, och det är ju absurt att just Centerpartiet som ju från början är landsbygdspartiet nu förknippas så mycket med unga kvinnor i stora städer helt enkelt, att det är de som gillar Centerpartiets ideologi framför allt. Så Centerpartiet har ju tappat det som en gång var deras kärnväljare. Inte så mycket kommunpolitiken tror jag, för kommunpolitikerna i Centerpartiet har fortfarande någon slags markkänning. Men jag upplever nog att på riksplan så är det svårt, och Liberalerna lider ju av samma problem. Liberalerna har ju aldrig varit stora på landsbygden. Det är ju ett renodlat statsparti egentligen. Och det är ju inte helt enkelt. Men som sagt så upplever jag att alla politiska partier försöker nu driva frågor som de tror kan falla folket på landsbygden på läppen, och folken i mindre städer och så. För det är ju få som bor liksom på riktiga landet, men det är också få som bor i stora städer. De flesta bor ju någonstans mitt emellan. Det är ju där de flesta väljarna befinner sig, så att säga.
Men alltså en sak som jag tänker på kring staden också, som verkligen kan söka mig. Du frågade ju innan om, tycker du det finns någon riktig storstad i Sverige? Och så pratade vi om det. Men det som jag förundras och förfasas över när jag åker in i svenska städer, särskilt de som då är lite större, det är hur fula man har ansträngt sig för att göra dem. Tycks ha ansträngt sig för att göra dem. Där man har systematiskt över tid tagit bort och rivit kvarter. Alltså i det ligger ju att man då rev och tog bort gamla arbetarkvarter som var väldigt nedgångna, apropå det här med dåliga bostäder och så vidare. Men i dess spår har ju då dels miljonprogrammet, men sen också ännu fulare byggnadskonstruktioner kommit, som inte bildar någon slags enhetlighet, eller där arkitekturen måna om vilken typ av byggnader som folk generellt tycker om att ha i en stad. Alltså i Göteborg till exempel så byggs ju otroligt många nya stora myndighetsbyggnader, men också landstingsbyggnader och andra typer av liksom omfattande husbyggen inne i centrum. Men där det är mycket svårt att tänka sig att de som har ritat dessa tycker om människor.
Ja, men jag förstår precis vad du menar.
Ja, och när man gör undersökning efter undersökning så ser man att det människor generellt tycker om i form av, alltså i arkitektur, det är liksom någon slags 1900-tals, tidigt 1900-tals stil med lite ornament och lite utsmycknad. Inte för tokigt höga, utan vi säger 5 våningar kanske eller något sånt där. Och det är väldigt tydligt det budskapet, men ändå så har man, så att säga, man struntar i det och bygger de här kala, glasiga,
människofientliga byggnader skulle jag vilja säga. För det ser faktiskt människofientligt ut. När jag har ofta funderat över, när jag har vandrat runt i olika svenska städer, om det inte går att bygga så länge som man gjorde kanske, jag vet inte, 1905 eller någonting. Men det måste ju gå att bygga så fortfarande.
Jo, men det går.
Varför gör man inte det när människor vill ha det? Det är en gåta. En annan sak som jag ofta förundras över när jag besöker mindre städer, jag menar som vad heter det, typ kanske Umeå eller Falun eller Örebro eller något sånt. Det är liksom det otroligt trista är att i alla de här städerna så finns det exakt samma kedjor. Jag tycker det är så himla trevligt om man kommer till en mindre stad och det finns ett konditori som heter kanske så Sveas kondis eller Bibbis bageri eller något. Istället så finns det där jävla espresso hos överallt.
Eller Ovandals som är i Uppsala.
Ovandals, ja det hade varit trevligt. Ja, men att det är liksom de här kedjorna som finns överallt. Det är samma liksom ställe och dricka kaffe, det är samma klädbutiker, det är samma hamburgerhak. Och så vidare. Jag tycker att det är direkt själsdödande, måste jag säga. Att den här liksom mellansvenska medelstora staden. Ja, men du har Espresso House, du har McDonalds, du har ett Lindex. Och sen så var det slut med det.
Ja, nej men det är tragiskt. Och där håller jag nog ändå, det är många faktorer som är skyldiga till detta. Men en aspekt är ju att det har blivit så svårt för små näringsidkare att överleva i innerstadskärnor därför att det ofta är väldigt, väldigt dyrt att köra in i staden och sedan parkera där för alla de ivriga konsumenter som kommer utifrån staden från landsbygden och som tycker att det är trevligt att göra ett besök i Örebro eller i Helsingborg eller i Göteborg och sen så kostar det skjortan att bara köra in där och istället så åker man då till ett köpcentra utanför staden där det är gratis att parkera och där man kan stå hur länge man vill. Och det är ju mycket märkligt att inte kommunpolitiker kan förstå denna mycket enkla logik och värna sina innerstadskärnor och se till att det kan finnas ett Falmans eller ett Ovandals i fler städer än bara Helsingborg och Uppsala. Om nu det sistnämnda finns kvar, det vet inte jag.
Ja, och att det kan gå att parkera in i en stad också.
Ja, precis. Men då kan jag känna mig som den här karaktären Arvid Falk i Röda rummet, där han i inledningsscenen ställer sig och tittar ut över Stockholm och man får en panoramavy över hur staden såg ut vid den tiden och så lyfter han fladdrar liksom med näsborrarna och flammar i ögonen och hytter med sin knutna näve för att han är så förbannad på staden, hur den då var och hur den då tedde sig för honom. Så där arg kan jag också bli på städer som inte tar hand om sin bebyggelse eller om sitt fina affärsnät faktiskt.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Men om du skulle utse en favoritstad i Sverige, oavsett storlek, det får vara allt från den lilla staden till storstaden, vilken stad skulle det vara då?
Jag tycker väldigt mycket om Ystad, måste jag säga. Mm. Nu är det länge sedan jag har besökt Ystad, men och det kommer sig av detta att det finns ju faktiskt verkligen kvar gammal bebyggelse i Ystad. Och då när jag var där så fanns det också väldigt fina små butiker att gå och titta i. Och det finns mycket, det finns en god omsorg om att upplysa flanören. Det tycker jag är ett fint ord. Jag tycker man ska flanera mer i städer överhuvudtaget. Att upplysa flanören om vilka är dessa byggnader du passerar och vad berättar de. Och så kan man liksom få sig en guidad tur när man bara går där igenom. Det är en favoritstad. Jag älskar också Söderköping, måste jag säga. Mm-hmm. Som har jättefin träbebyggelse kvar. Och nu undrar alla, vad är det? Jag känner igen någonting med Söderköping. Vad är det? Ja, det är ju där Madicken spelades in på 70-talet. Så alla exteriörbilder är tagna i Söderköping. Så det tycker jag är värt ett besök, om inte annat så för lite nostalgi av det slaget. De har också mycket god glass.
Ja, bara det är ju ett plus, får man säga.
Ja, mycket stora glassar. Får du välja dina favoritstäder i Sverige?
Min absoluta favoritstad är faktiskt Malmö. Och det är ju den staden som jag är född i. Det är den staden där alla talar, eller inte alla, men rätt många talar samma dialekt som jag. Och det är så intressant det här liksom hur man identifierar sig med någon för att man känner igen samma dialekt. Det där vi har pratat om innan, att du och jag pratar inte riktigt samma dialekt, utan jag pratar malmöitiska och du pratar mer som man pratar i Helsingborg. Och jag var så glad när vi flyttade tillbaka
till Malmö. Jag trodde du skulle säga, du pratar ju som i Fråga Lund.
Det hade ju varit fint. Men ingen av oss har riktigt lyckats förfina vår skånska så. Det hade varit tjusigt.
Men dit vi strävar han.
Ja, det är dit vi strävar. Förlåt, men jag har ju flyttat ifrån Lund, så jag kommer aldrig att... Alla de åren i Lund gjorde inte så mycket med min dialekt. Men i alla fall, när vi flyttade ifrån Lund så flyttade vi då tillbaka till Malmö. Eller rättare sagt, jag flyttade tillbaka till Malmö och min man och min dotter fick följa med. Och jag har trivts enormt bra i Malmö, måste jag säga. Men det som var så intressant när jag flyttade dit och skrev en liten notis om detta på Facebook, var att jag fick så fruktansvärt aggressiva reaktioner på att jag flyttade till Malmö. Därför människor tolkade detta som en slags politisk statement att flytta till Malmö. Och det liksom, Malmö får ju symbolisera väldigt mycket som är dåligt. Och det tror jag är väl dels en konsekvens av Lars Åbergs bok Framtidsstaden, som ju handlar om Malmö och som ju verkligen har satt bilden av Malmö i offentligheten. Och också naturligtvis återkommande rapportering om skottlossningar och gängkriminalitet i Malmö och så vidare. Men jag vill gärna påpeka att det är faktiskt färre skottlossningar i Malmö nu än i till exempel Stockholm, och det är några andra städer som ligger före också. Och ändå så lever liksom bilden av Malmö som någon slags Sveriges Chicago kvar. Och det är ganska intressant att människor som egentligen aldrig har besökt en stad, för jag frågade människor då som tyckte att man kan inte bo i Malmö, lycka till, du kommer att bli skjuten och sånt. Liksom, när jag då frågar så. Men när var du i Malmö senast, så kröp det fram att jag aldrig varit i Malmö. Så det är så intressant att städer också blir symboler för någonting. Och det tycker jag nu att Malmö har blivit väldigt mycket. Jag kan inte riktigt komma på någon annan svensk stad som får vara symbolen på det sättet. Jag vet att Stockholm är väl också en symbol för oss som bor i södra Sverige, för just makten och överheten och så vidare.
Ja. Nej, men det ligger mycket i det, och det finns väl några exempel på där städer har lyckats att att vända den typen av negativa laddningar. Men det är ju väldigt skört faktiskt, och svårt om det har satt sig så hårt som det har gjort med Malmö. Men jag var i Malmö för inte alls särskilt länge sedan, och jag måste säga att det var en angenäm vistelse, och det finns ju... Nej, jag såg heller inga kravaller. Jag blev mycket väl omhändertagen av...
Det är skönt att höra.
Ja, precis. Men, och jag noterade ju också hur stora... Alltså hur ny bebyggelse har kommit till där. Hur stadskärnan så att säga har expanderat. Och hur... det ser i stycken helt annorlunda ut från hur jag minns det när jag reste dit som barn och sådär. Så att det är väl värt ett besök. Det är en vacker stad.
Ja, alltså min kärlek till Malmö handlar inte så mycket om att Malmö är vakt, utan det är bara det att det är den platsen som jag faktiskt känner mig väldigt hemma på. Malmö är mitt hem, så tror jag att jag känner det. Men sen håller jag med om att Ystad är en mycket vacker stad också. Och sen så är jag väldigt förtjust i den här lilla staden som också innehåller en internatskola, nämligen Sigtuna. Det tycker jag är en rar liten stad.
Ja, precis. Sugtina, som Hasse Alfredsson skulle ha sagt om alla som har hört sina Lindemän. Vet ni att jag refererar till hembiträdet som kom ifrån Sigtina, men de kallade henne Sugtina.
Ja, och då fick vi med en liten fräckis också innan vi ska knyta ihop vår statssäck här, för det börjar bli dags nu.
Det börjar bli dags. Ska vi säga några allmänna råd bara nu till folk som bor och rör sig i staden? Det finns ju vissa saker man bara absolut inte ska syssla med när man är i en stad och bland folk. Och jag har tidigare varit på det här med att spotta på gator och torg och sådär. Ja. Det är ju naturligtvis ett tabu. Man gör inte det om man är i en stad. Gör inte det om man är nära andra människor. Det är en mycket enkel regel. Inga spottloskor på våra gator, tack. Vad har du för regeln? Nu får du ta en. Vi tar varannan här, tycker jag.
Ja, och sen så finns det då saker som man måste göra när man är i en stad. Man måste ta upp efter sin hund. Om hunden skiter på trottoaren, ta upp omedelbart. Har du något mer?
Ja, jag tycker att det skulle vara trevligt om man hade... Jag tycker det har förslappats en hel del i fråga om hur man hanterar köer eller hur man tar ett steg tillbaka om någon behöver komma fram eller något liknande för att se, titta på någon vara i en butik och sådär. Jag tror att där har pandemin skadat oss lite, så att vi har blivit sämre på detta att umgås på det sättet socialt. Alltså inte där man känner varandra, utan där vi helt enkelt är... tillsammans på en restaurang eller på ett café eller i en affär. Så att där har man säger att svenskar är bra på att stå i kö. Jag tycker inte vi är så bra på det längre, utan vi behöver skärpa oss. Ja, och men särskilt det gäller ju detta i städer då.
Ja, och det där är ju en fråga om hänsyn.
Vi säger det. Visa varandra respekt och håll inne med spottet när ni är i en stad.
Ja,
så
precis.
Kommer det mest att lösa sig.
Cykla inte på trottoaren, plocka upp hundbajs. Och de här sakerna som jag inte vet vad de heter, men som är som någon slags elektriska sparkstötningar. Sätt dem på avsedd plats, är ni snälla. Det är ungefär vad jag begär.
Eller skit i och använd dem. Skit i och använd dem, för de är så
irriterande. Det är faktiskt bättre. Gå istället.
Ja. Ja.
Ja. Ja, men det var väl
på fläsket.
Jag rör på fläsket, det mår vi alla bra av. Men det var väl allt från oss denna söndag.
Det var vår lilla stadsguide. Ha det bra, så hörs vi om en vecka igen.
Ja.
Hej då.
Hej hej.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?